Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. I sommar åker jag på turné med Funny Fuck Up. Det är jag, Petrina Solange, Albin Olsson, Anton Magnusson med flera som ger oss ut på vägarna. Och jag kommer till Göteborg, Halmstad, Kristianstad och Helsingborg. Så passa på att köpa biljetter till detta i god tid. Nu till exempel. Utöver Funny Fuck Up så har jag cirka 10 stand-up-gig inbokade runt om i Sverige. Och alla de här datumen hittar ni på gardenfors.blogspot.com. I sommar så gör jag också någonting som är ganska ovanligt för att vara en podcastare i Sverige. Jo, det här gör jag. Jag fortsätter pumpa ut poddar regelbundet som vanligt. Både med den här podden, Arkivsamtal, och med Specialisterna podcast. Vi kör vidare en gång i veckan. Den sistnämnda gör jag med Anton Magnusson och Albin Olsson. Vill du säga tack Simon för att du gör det här och bara öser ur dig underhållning som jag kan ta del av gratis och har gjort det i 6 år? Så gå in på patreon.com/arkivsamtal och släng in en dollar eller 2 som en fin gest. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Stämmer.
Idag så ska vi prata om att skriva.
Mm.
Du har ju jobbat med det i ganska många olika sammanhang.
Ja, just det. Egentligen, ja, precis. Jag har väl skrivit så här professionellt, eller man ska säga, i kanske över 10 år i alla fall.
Du har fått betalt för att skriva på något sätt i över 10 år.
Ja.
Ja, men jag hörde intervjun med dig i Värvet. Vi var med ungefär samma år kanske. Ja. Vilket kan ha varit 2012.
Ja, det kan det ha varit, ja.
Och då så berättade du om att din dröm när du var liten, eller din förhoppning, eller vad man ska kalla det, var att bli författare.
Ja.
Och både du och jag skriver ju grejer. Jag vet inte, jag har nog aldrig kallat mig författare. Kanske manusförfattare.
Ja, manusförfattare brukar jag, av någon anledning något. Känns det enkelt. Och det är också det man så tydligt får betalt för ju.
Mm. Eller jag menar med, alltså den första grejen jag författade var nog seriemanus. Alltså till mina egna tecknade serier.
Allt är väl ändå manus. Alltså egentligen det betyder ju inget att säga att man är manus.
Nej, om du skriver en roman så har du ett manus också.
Precis. Men man menar väl att man är... Jag har ofta tänkt att jag skriver tv-manus då, eller radiomanus. Mm. Men inte bokmanus tänker man inte när någon säger jag är manusförfattare.
Nej, man tänker inte på det.
Nej.
Men...
Och ändå så, det måste ju vara en mer så här exklusiv grupp som är manusförfattare. Alltså skriver för tv. Alltså finns ju hur många bokförfattare som helst.
Ja, speciellt på hobby- och amatörnivå.
Ja, och nu är det ju nästan samma sak. För vem som helst kan ju ge ut en bok idag ju.
Men om man tänker på de som liksom gör det som sitt yrke, alltså de som lever på det.
Då är det jättefå.
Då är det väldigt få. Då är det nästan fler manusförfattare.
Det är det nog. Det är det nog, ja.
Men vi ska göra lite nedslag i om skrivandet, passionen i skrivandet,
ja.
Hur man gör, tips och tricks,
ja.
Kanske tips på litteratur om skrivande,
ja.
Lite minnen från skrivandets arbetsprocess och
ja.
Så vidare.
Ja, men det låter bra det här.
Mm.
Ja.
Vi ska gotta ner oss. Ja, men jag kände mig faktiskt rätt peppad på att prata om
ja,
det här.
Men...
jag tror många yrkesverksamma inom olika områden gillar att verkligen så här prata om hantverket.
Ja, just det.
Så jag kände att uttrycket gotta ner sig var på sin plats.
Ja, nörda loss ordentligt. Ja.
Absolut. Men innan vi sätter igång på allvar så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Något urplockat, speciellt då alkoholmässigt.
Är det på grund av det här nationaldagsfirandet som jag missade?
Ja, Simmelparksfirandet.
Ja, jag visste ju inte var Simmelparken låg.
Nej, det...
Så jag var liksom här i krokarna. Men
du var väldigt nära alltså.
Ja, jag var jättenära.
Mm. Men... ja, det, vi la upp en... det är en tradition då. Nu har jag pratat om det både i då Niklas Löfgrens podcast.
Ja.
Det här är min podcast som... ja. Där liksom själva traditionen grundades och nästa avsnitt av Specialisterna podcast.
Aj, då igenom händelserna. Det...
nej, men det var väldigt dramatiskt. Ni kan lyssna på de andra poddarna. Det var en som höll på att supa ihjäl sig.
Ja, jag förstod det.
Och fick åka ambulans.
Ja, spännande.
Ja, men så att det finns bara kvar den alkoholen som folk inte vill dricka. Jag hade efterfest i helgen också.
Okay.
Och då så den här gundelspriten, den är så svårdrucken alltså.
Den som smakar Slivbo.
Ja.
Alltså den, det... jag tyckte inte den var dum. Men vi ska inte gå händelserna i förväg här.
Nej, men den, om den finns det lite kvar.
Den ligger rätta på min lista nu.
Trots men jag... då att... och sen så är det blossa glögg.
Ja, den vill jag inte ha.
Nej, den är helt oöppnad. Det är ingen som har fått röra den. Men det känns också så att mitt i sommaren börjar koka glögg eller dricka en kall.
Det är ju inte, det är inte så gott på jul heller, skulle jag säga.
Kan man inte starkvinsglögg? Saftglögg har jag alltid tyckt var gott. Alltså.
Ah, jag har inte, ja.
Du är inget fan?
Nej, det är jag inte.
Annars finns det bara fyra sorters energidryck. Kalle Sprätt kiwiläsk, Vanilla Coke, Fanta Zero, Saranac Root Beer, Häxblandningen. Det vill säga, jag tror att du ligger bakom den idén.
Ja,
alla
det.
Drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding.
Just det, och Root Beer det är egentligen en läsk va? Som det heter...
ja, det är ju en
läsk. Jag har lite
läsk.
Dålig koll på... ja, just det. Ja, men då vill jag...
och för tråkmånsar och nejsare, vatten.
Men då gör jag... jag placerar mig... liksom, jag tar en, jag går högt och jag går lågt.
Mm.
Jag tar en gundel, en side order av ett glas vatten.
Okej. Okay. Mm. Du tar både flippigaste och
det tråkigaste. Så hamnar jag någonstans som att ta en kiwiläsk ungefär, tänker jag.
Ja, gundelsprit är alltid... ganska, det är 10 gånger flippigare än kiwi. Alltså.
Ja, det är ju också förmiddag. Jag vet inte varför jag tar. Men, ja.
Jag går nog bara på ren lust och passion och tar ett glas Fanta Zero.
Aha.
Det är det jag är mest sugen
ja,
på. Och jag orkar inte. Jag orkar inte spela ball inför lyssnaren just
nej.
Nu.
Nej, inte som jag. Jag vill ha ett stort glas gundel och så en liten shot vatten.
Ja, det är kanske att du är ball. Det är inte att du behöver spela.
Nej, precis. Det skulle vara mer krystat om jag tog en energidricka som en normal människa. Ja.
Att du skulle liksom göra det med... du tänker, vad väntar sig?
Mm.
Vad väntar sig mina fans? Och så ska du gå rakt emot det.
Ja, nej, men nu får jag ta en gundelsprit här.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna. Och jag har ett glas Fanta Zero. Och du har faktiskt två genomskinliga drycker. Vatten och...
ja.
Gundel, som nu, det är det sista gundeln.
Ja,
Palinka tror jag den sorten heter. Det står barackpalinka på flaskan så nu när jag slängde den. Någon slags palinka.
Vad
dricker barack. Barack, är det någon länga, liksom, är det ett längre hus?
En barack. Men det är väl att, är det ett temporärt hus?
Är det så?
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Men man tänker, man bygger väl inte en barack som ska stå, eller ja, kanske.
Scoutstug och sånt, en barack.
Ja, liksom. Men jag tänker på en sån, man gick i skolan på 90-talet. Mm. I alla fall jag, att man fick gå så här, nu 3:an och 4:an går ni i barack. Alltså att för att de kanske byggde om skolan eller något.
Men jag tänker också på en brev från kolonien, då snackar man om baracken där.
Det kan också vara för att det ska rimma. Han har töjt på det lite. Jag måste säga, jag tycker det är jättegod den här gundelspriten.
Ja, det förvånar mig. Jag har haft väldigt svårt att få ner den. Mm-hmm. Alltså även allting har varit slut.
Vad är det du tycker är... För den är ju inte sträv, den är ju inte så här...
Det är något, alltså det är det här taglinen att den smakar spya redan på vägen ner.
Men den taglinen, var kommer den ifrån?
Den kommer från mig.
Ja.
Eller också från då Max Leverin som gav mig den. Ja, han sa att den smakar lite spya. Men sen alltså, så var jag inspirerad av uttrycket nu. Smaka skit redan i munnen.
Ja, just det.
Och översatte det till smaka spya redan på vägen ner.
Just det. Ja, jag tycker den förtjänar lite bättre renommé.
Ja, men du gillar ju de här lite, ja men grappa och, vad finns det mer för sådana här?
Jag gillar ju rätt mycket, jag gillar ju sprit. Jag dricker så sällan sprit, så att det...
Du berättade att du räddade din dag lite, att du skulle få dricka idag när du kom på det.
Ja, men att jag skulle få ta en liten shot för att dagen började så dåligt. Mm. Det vet jag inte om det är kvar, för det var när vi testade ljudet.
Nej, men du hade gjort en inspelning som hade skitit sen.
Ja, precis. Massa jobb åt helvete. Mm. Ja.
Ja, men då kastar vi oss in i ämnet att skriva.
Mm.
Den här... När liksom du bestämde dig för att bli författare, eller när du, den här drömmen eller den här viljan,
ja.
Hur började den?
Alltså jag vet inte riktigt. Den hör väl samman med liksom en allmän dröm. För jag kan känna det att jag har nog alltid haft en allmän dröm om att bli liksom artist på något sätt. Eller liksom något konstnärligt. Och nästan allt kräver ju att man skriver på något sätt.
Förutom just det vi håller på med nu.
Ja, fast även mina poddar...
Du är en av de få som skriver mycket poddar också.
Jag skriver ju även det som är uppenbart då, bibliotek, som är ju den litterära podden jag har.
Mm.
Men även Della Sport och Della Art.
Ja, just det, ni skriver prator.
Jag skriver ändå mellan, säg, 3 och 7 sidor brukar jag ändå skriva till varje avsnitt. Mm.
Jag skriver oftast bara listan till väldrycken.
Ja.
Ibland lite stödord också ifall jag har gjort lite research.
De skriver jag stödord, men i 90 fall av 100 så skriver jag allt jag ska säga.
Mm.
Men det är ju lite ett sätt att leva, tycker jag, att hela tiden hålla på och skriva. Alltid ha ett dokument öppet. Mm. Och så fort man får tid så sätter man sig och skriver.
Jag har nog alltid skrivit någonting.
Ja.
Alltså nästan... för det började med seriemanus.
Ja.
Och då kom jag ihåg att det började nog med att jag tyckte det var roligt att teckna. Jag tyckte det var roligt att rita och sådär. Och sen så var jag väldigt bestämd att jag ville bli serietecknare. Att jag liksom ville bli bra på det.
Ja.
Och då kom jag ihåg att jag läste mycket så här liksom, om hur man skulle bli serietecknare. Och då var det liksom... Då tänkte jag, men då måste jag också göra manus liksom. Det vill jag vara bra på det. Och då var det, fick jag som tips. Men då måste man läsa, man ska läsa mycket litteratur.
Ja,
och man ska liksom, man ska bli bra på att skriva. Så då var det nästan att jag sa, okej, det var något av ett nödvändigt ont. Jag tyckte det var väldigt kul när jag väl kom igång med att skriva. Men det var mer så här, för hur ska jag nu gå tillväga för att kunna teckna de här serierna? För det var nog det grafiska jag var mest intresserad av först.
Ja, okej. Okay. Just det. Men
sen
du kunde skriva direkt när du satte dig ner.
Alltså du menar som barn eller sådär?
Nej, jag menar liksom... Kunde du skriva ett seriemanus? För det vet jag knappt hur man gör idag, liksom, hur man skriver ett seriemanus.
Nej, men då så... Jag gjorde nog så att jag gjorde bildmanuset direkt. Att jag gjorde ruta... Alltså, så här, jag skriver ofta... Jag har gått tillväga på lite olika sätt när jag gjort seriemanus. Men det vanliga är nog att jag... Alltså de första gångerna var jag ju så, hade jag så korta serier att det kanske bara var 6 rutor eller något sånt där.
Ja, just det.
Och då så kunde man ju ha hela idén i huvudet och sen så bara göra en skiss där man liksom ritar upp slarvigt tecknade rutor och skriver in vad som ska stå i dem. Just och sen så gör streckgubbar eller väldigt förenklade grejer. Så att liksom... Men också serietecknaren Chris Ware, han brukar alltid återkomma till att, att tecknade serier är writing with pictures, som man säger.
För ja, det är det väl.
För det är ju, alltså för ofta är ju liksom bilderna i tecknade serier väldigt stiliserade.
Ja.
Så att istället för att skriva Simon så ritar jag liksom den ikonen för Simon som är i mitt seriealter ego. Och istället för att skriva en spade så ritar man en väldigt stiliserad ikon för en spade. Att det är ju... Det är ju mer likt, alltså eftersom serierna ofta är så grafiskt och ikoniskt utformade så är det ju lite mer som att skriva med bilder.
Ja, inom tv säger man ju show, don't tell.
Ja.
Och det måste väl vara samma regel. Jag vet inte vad det är med text i serier. Att det kan vara väldigt sådär, när man läser serier, att man har lite motstånd mot, alltså när det är för mycket text att man liksom ger upp.
Ja,
fast på ett konstigt sätt, fast det inte är mycket text jämfört med en hel bok.
Nej, det är väldigt konstigt, men man går in i något mode när man läser serier ofta och så tycker man det är jobbigt med långa pratbubblor.
Mm.
Men i Rocky, tecknade sen Rocky, då hade jag inga större problem med det.
Nej,
han kör väldigt långa pratbubblor.
Det är precis.
Men show, don't tell kanske vi ska snacka lite om. Det är då... Till exempel, det fick jag lära mig också när man liksom, när jag började läsa på om hur man skrev seriemanus. Att det är så här, man ska inte skriva. Då började en vild biljakt.
Nej. Man kan visa biljakt till exempel. Ja, precis.
Så behöver man inte göra det. Men det känns liksom ganska...
Men samtidigt, det är ju, alltså, det låter så självklart.
Ja.
Men även om du inte har bilder, även om du skriver, det handlar ju mycket om att ta bort skit, liksom.
Jo, så är det ju inom allt, att komprimera.
Ja, och det är ju, kan man säga, när jag började skriva i alla fall, det jag tyckte var, liksom utmaningen var ju att få ihop sidor.
Att få ihop mycket text.
Ja, ja precis. Att det skulle bli en hel bok, liksom. Jag fattar inte hur det skulle gå till. Och då kändes det så himla omvänt att sitta och ta bort.
Mm.
Men det var ju... Kanske då borde jag tagit som en liksom... som en varningsklocka för att kanske storyn var för tunn.
Mm.
Om det liksom inte håller för en hel... Då kanske man inte ska... Det kanske inte det var en bok då. Kunde jag tänka. Istället för att liksom få panik över att sidorna är för få.
Men man har ju inte riktigt jobbat upp den här konditionen. Alltså det är ju nästan som att springa ett maratonlopp. Att skriva en roman.
Ja.
Och det tror jag det är dumt att om du vill börja liksom springa så är det dumt att det första du försöker dig på att springa ett maratonlopp, utan man får börja med lite kortare grejer.
Precis.
Och sen så...
Ja, för det är alla så här, ja men om vi tar då så här, alltså jag var ju väldigt intresserad av, det är ju som en egen genre, så här ung kille med författardrömmar.
Mm. Som, alltså ja, en roman som bara handlar om en ung kille med författardrömmar. Ja.
Eller liksom en inte så ung. Men vi har
till
pratat,
exempel Jacka.
Precis, eller Hank Chinaski av Charles Bukowski.
Var det mycket, jag minns inte att det var så mycket om den unge
inte så mycket, för han var inte så ung liksom. Men han jobbade ju som författare.
Jag säger Postverket, hans debutroman. Han där inte... handlar om att det slutar med att han börjar skriva en roman om det han just talat med.
Tror det så. Och i de andra så håller han ju på och är full och skriver dikter i alla fall. Men alltså, skitsamma om han var ung eller inte. Det handlade ju om att skriva liksom.
Mm.
Så den typen av... Jag vet inte, hur börjar jag säga det här?
Vi pratar om roman...
Ja, precis. Ja. Men just det, det var det jag skulle säga. Att då kunde jag bli så avundsjuk för att deras go-to-grej var ju... Det är ju nästan alltid så här att de skriver en novell och skickar in till ett litterärt magasin.
Mm.
Men det kändes ju, sen när man själv höll på som... Som en liksom, var skulle den skicka, vem skulle läsa den? Vem läser en novell i ett magasin idag?
Nej, det är inte så vanligt.
Det blev mycket så här, det känns naturligare att gå direkt på och skriva liksom maratonloppet då.
Ja, i Sverige liksom när vi växte upp så var det väl det.
Ja.
Deras, jag kan tänka mig på 50-talet i USA så fanns det en del noveller.
Ja.
Alltså det fanns kanske så här science fiction-tidningar som hade liksom science fiction-noveller. Som serietecknare då hade jag det kanske lättare då, för då skickar
det
man in en
kort. Det finns ju nästan bara, det är vanligare med noveller.
Ja, det är ju serienoveller egentligen liksom. Ja. Och så skickar man in dem till någon tidning. Och...
Det är nog inte så vanligt att man börjar skriva en lång serieroman det första man gör.
Det börjar nog bli vanligare nu att folk liksom, ja, men eftersom serieromanen har fått ett genomslag, ja, så tror jag att folk, för jag känner ju folk som har jobbat på serieskolor och sådär,
ja,
och de säger ju att då att det är många elever som har en, så här, kanske har en idé till en serieroman och försöker börja på den direkt,
ja,
men att de då förbjuder eleverna att börja på det direkt, att de måste, ja, börja med något kort.
Just det.
Istället.
Ja, det låter ändå som ett bra tips.
Ja, jag tycker också. Jag, det är nog det enda. Alltså jag har skrivit seriemanus, jag har skrivit låttexter,
ja,
och bloggposter. Och,
ja.
Jag har nog aldrig gjort en... alltså jag har aldrig skrivit en roman.
Inte gjort ett försök heller?
Nej. Det närmaste jag skulle säga jag kommit till att skriva en roman var när jag tillsammans med Johannes Nilsson skrev en interaktiv roman. Ett så kallat soloäventyr.
Vad betyder detta?
På 80-talet så spelade jag en grej som hette soloäventyr. Då som var Ensamma vargen hette den bokserien som jag läste slash spelade. Det var liksom som ett rollspel i romanform.
Med liksom alternativ då? Mm.
Ja. Det står så här, det kanske beskrev karaktären först och sen så kom han in på ett värdshus och så ser han en äldre man som sitter någonstans. Så, vill du gå fram och prata med honom? Gå till nummer 32.
Exakt ett sånt här spel försökte jag göra. Det här måste vara tidigt 90-tal.
Mm.
Programmera i QBasic.
Mm.
Det var ju väldigt... Jag fattade inte hur tidskrävande...
Nej.
För att själva programmeringen var ju enkel. Men det blir ju väldigt många alternativ.
Ja, men vi satt oss... Vi gjorde en sån. Den ligger ute på internet. Det var någon som postade en länk till en arkivsamtal i eftersnacksgruppen på Facebook nyligen.
Ja.
Så den ligger ute där. Men det blev ju lika tjock som en roman. Så det skulle ju kunna... Liksom... Blev någon form av interaktiv roman, men jag aldrig...
Men hjälpte det interaktiva er? Eller hade det kunnat varit bara en vanlig roman?
Hjälpte oss på vilket sätt?
Alltså blev det en bättre produkt än om ni hade skrivit en roman utan flervalsalternativ hela tiden?
Jag tror nog... Alltså jag hade nog inte... Den är väldigt flippig.
Ja.
Och ganska, den är ganska... Jag tror ifall vi bara hade skrivit... Nu köper man ändå nog att den är... Vi skickade in den till lite olika bokförlag och fick den refuserad.
Mm.
Men, och sen publicerade vi den bara på nätet.
Just det.
Men, och då, det funkar ju egentligen bättre på nätet. Det är ju lättare att klicka.
Det är lättare att hoppa, ja, just det. Men det är någonting...
Men det hade nog bara varit ett osammanhängande tramsbok, liksom, om den var en roman.
Ja, man blir
fast
aldrig...
kanske kul, jag vet inte riktigt.
Ja, men ibland när man är på Bibeln och sådär, och det finns ju så här, vad heter han, Italo... Calvino,
det kanske
han heter, en italiensk författare som håller på mycket med väldigt så här, inte ja, men han höll på tidigt med så här små experiment.
Mm.
Och det är också så där, gör du så här, vill du det här, flytta fram, hoppa fram till sidan 64.
Ja, okej.
Okay. Alltså, ja, verkligen då en interaktiv roman.
Mm.
Jag blir aldrig riktigt sugen på det.
Nej.
Det är... Eller så här, det görs ju sådana försök, eller, som så här, vad heter det, nudlar och nollor.
Nudlar och nollor, ja.
Att man skulle så här byta, den gick då för folk som inte var med, samtidigt startar den på både ettan och tvåan.
Mm.
Och man kunde då liksom välja scener fram och tillbaka själv.
Men å andra sidan så är ju, i förlängningen så blir det ju ett datorspel eller tv-spel. Och det är ju väldigt populärt.
Det är väldigt populärt.
Många som är sugna på att spela det hela tiden.
Bara inte jag då.
du spelar aldrig spel?
Nej, aldrig.
Jag gör det knappt längre heller. Eller jag kanske, alltså om jag kommer över Pac-Man på någon arkadhall eller Tetris eller
men det
sånt
är ju spel. Nästan inte ett spel. Det, nej, det är inte det som har längre patiens mer jämfört med ett dataspel.
Vad sa du?
Det är väl mer jämfört med att lägga en patiens.
Ja,
jag tänker att
det är bara även om det finns en liten story i Miss Pac-Man där det är så här, när man klarar första leveln så står det They Meet. Och så är det en Pac-Man med rosett och en Pac-Man utan rosett som bara åker mot varandra så är det ett hjärta. Så det är någon form av story.
nej, men jag tycker det verkar fett allt sånt egentligen, dataspel och rollspel och allting. Det är bara att... Jag fattar inte riktigt. Nej. Hur ett dataspel går till. Vadå, hur? Man styr väl inte det, handlingen?
Men det är väl som... Många spel är ju som en interaktiv roman. Att du så här, vill du...
Jo.
Du träffar en ninja. Vill du kasta en pinne i huvudet på honom eller vill du springa därifrån?
Och ledet interaktiv är ju lite... Alltså man är inte med så mycket och styr som läsare.
Nej.
Det var som, kommer ihåg, det kommer mera där, som var så här lördagsunderhållning där det gick en så här film och sen fick tittarna bestämma slutet. Det var ofta någon sorts
var det
dilemma.
Det kommer mera, för
det kan ha varit något annat också.
Ja, för men de hade det var ett grepp på TV, kan vara ett inslag i Bullen också.
Ja, för men jag minns bara att det var mycket så här mentometerknappar där, att det var mycket man skulle bestämma, men
samtidigt. Man blir ofta rätt besviken. Att det,
det stämde vi verkligen så mycket? Vad finns demos i demokratin?
Jag för mig också att de visade till slut båda, för de hade ju ändå en budget på båda sluten. Liksom, ja. Så de visade det andra också. Och så här var det andra
men
visst, slutet.
Hade man, precis. Och att det blev ofta ändå... Samma, alltså någon har hittat en väska med pengar. Ska han lämna tillbaka den eller ska han behålla det själv? liksom. jag vet, men det kändes lite som det interaktiva momentet var lite skimärt.
Ja, men jag tänkte på experimentella romaner. Mm. Jag fann att vi har haft en diskussion på internet. För det var väl... Jag läste den Jag minns av Perek.
Ja.
Och jag fann att du skrev att det fanns en amerikan som var ännu tidigare med den.
Men den heter Bernard. Det här borde jag kunna. Ja, den heter också, jag minns.
Mm.
Den, jag vet inte om han var före, den kom kanske på... nu kan jag inte... Gud,
jag kollade upp det på Wikipedia. Det stämde ju att det var en amerikan som jag inte minns vad han hette,
men
som var före.
Tycker du den är experimentell?
Alltså när jag läste Jag minns av Perek så skulle jag nog säga att den var... hur uttalar han sig han? Georges
Perek brukar jag Perek säga. Men det är möjligt att det inte...
En spanska ska vara Perek.
Ja, han är fransman, va?
Är han det? Okej.
Okay. Tror jag. Det är experimentellt på det sättet. Det finns ingen handling. Det finns inga huvud.
Alltså det är bara de listar bara minnen.
Ja.
Det är bara så här, det står så här... Boken heter Jag minns och sen står det så här... Jag minns att det fanns en ost som hette lavache seriös, men som blev som lavache curie
just det.
Drev en process mot och vann.
Ja,
sen går han till nästa minne.
Ja, som roman, men om du så hade man sett det som en långdikt, så hade man kanske tyckt att den var ovanligt lite experimentell för att vara poesi.
I och för sig.
Det är om man trycker ner den i så här romanformatet, det känns experimentellt, tror jag.
Men sen så finns det ju vissa typer av romaner som är så här, kanske lite kortare minnesfragment som bara pusslas ihop till en barndomsberättelse till exempel.
Mm.
Jag var rätt inspirerad av det när jag gjorde serieromanen Död kompis.
Ja.
Att det skulle bara vara så här, olika nedslag, alltså en del av den skulle vara bara olika nedslag från min vänskap med den här andra huvudrollen.
Precis.
Att det bara så att de har inte något speciellt sammanhang. Här är liksom ett minne där vi bara köper en cola som smakar lite kött.
Ja, precis.
Och sen går man till nästa minne och sen så liksom pustar man ihop
ganska
det.
Ganska mycket så minnen och framförallt barndomsminnen funkar ju.
Mm.
Att man minns ju nedslag.
Mm.
Och man kan liksom sätta sig och försöka pussla ihop det och liksom skapa narrativet då.
Mm.
Men det känns ju mer, just med så här barndomsminnen och så känns det ju liksom väldigt ärligt att göra bara, eller berätta i fragment.
Mm.
För att det är ju ändå så det är.
Mm. Men du måste väl ha gjort ganska många romanförsök, kan jag tänka mig. För du har väl aldrig skrivit en tradition, eller du har väl aldrig publicerat en traditionell roman från ax till limpa skriven, eller har du det?
Jo, i traditionell har jag nog 4 stycken, men då...
Jag väntar, det var några de här ungdomsböckerna.
Nej, det är bara en.
Ja.
Och sen så gjorde jag 2 med Kalle Lind.
Och det var också romaner?
Ja, det är Blandfärs och smutstvätt.
Och är det för vuxna eller ungdomar? Eller?
Ja, det är för vuxna.
Okay.
Men jag har aldrig gett ut en roman som jag skrivit själv.
Nej.
Jag har gett ut en ganska lång novell som heter Den nya arbetsplatsen.
Mm.
Det är nog...
Kort roman.
Ja, väldigt kort roman.
Och var har du publicerat den?
Den gavs ut på Mix förlag som är Bonniers, eller var i alla fall Bonniers digitala satsning för många år sedan.
Men på ett sätt är det ju lite märkligt om du nu... Alltså jag tänker mig som barn och ungdom, om man har författardrömmar,
ja.
Då är väl egentligen på något sätt tanken de flesta har då är att göra en roman som man skriver själv på kanske 200 sidor.
Ja, men så har jag skrivit många, men det har liksom inte blivit något av dem.
Du har inte fått dem publicerade eller du har inte blivit nöjd? Eller?
Nej, men kanske mellan så här 18 och 25 höll jag på med det väldigt mycket. Liksom väldigt, väldigt mycket. Och jag trodde liksom det var så. Man skriver en roman, skickar in den och så får man den antagen eller inte.
Mm.
Och så är det väl också ganska mycket. Men,
sen och ibland.
Ja, sen har man kanske fattat att, liksom att det kommer från en totalt okänd människa en helt påhittad historia.
Mm.
Det ska mycket till, tror jag, för att dels att den blir utgiven, dels att någon bryr sig. Liksom.
Ja.
Alltså inget av de leden hade jag någon chans på egentligen. Sen det var också bra för att jag kunde inte riktigt då.
Men.
Jag visste inte vad som krävdes. Men nu det är ju först nu egentligen som jag håller på med mina första egna romaner.
Mm. Är det de som du publicerar i poddformat?
Ja, precis. Jag ska ge ut en trilogi nästa vår, som jag håller på att slutföra. Så nu gör jag ju debut med Buller och Bång, liksom.
Mm.
Då en hel trilogi på samma gång. Men
ja, vilket förlag är det som jag ut dem?
Då ska jag ge ut dem själv, har jag bestämt.
Mm. På eget förlag?
Ja, det blir det ju då.
Mm.
Men det är faktiskt, det är inte så mycket att jag har inte ens försökt skicka den till något förlag. Det är det att jag har lagt så mycket tid på det, så jag måste... Jag bara räknar på det i huvudet, att det kommer gå att casha in mycket, 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 mycket mer på det här sättet.
Alltså, men du gör en upplaga då, eller print on demand?
Nej, jag gör förbeställningar och så okay. Får man liksom, så trycker jag upp så många som folk har beställt.
Mm.
Och då... Ja, men då bara gjorde jag matten i huvudet och insåg att just det, jag kommer ju tjäna en del pengar på det här. För det har jag aldrig gjort på någon roman jag gett ut.
Nej.
Har du tjänat pengar på dina serier?
Lite grann.
Ja, lite grann.
Men inte så mycket. Alltså,
jag har aldrig haft någon som sålt.
Jag har ju fått förskott sådär på vissa romaner, alltså serieromaner då.
Ja.
Och då kanske jag har fått en så här 20-30 000 någon gång.
Ja, precis.
Men det står ju verkligen inte i motstycket till hur mycket tid jag har lagt ner på.
Nej.
Och sen får jag lite royalties och sen så har jag fått stipendier liksom, som är väldigt mycket baserade på att jag har gett ut böcker.
Just det. Och, ja, men för nu
så jag
har
ändå levt på det. Alltså så här, då, men det är lite med old school grej då att Död kompis gick ju som så här följetong i Rocky magasin till exempel.
Ah,
så jag fick betalt lite, eller det var inte jättestora summor, men jag fick betalt då liksom medan den publicerades där.
Ja,
och sen så levde jag på något gammalt stipendium och sen...
Bildkonstnärer har ju lite lättare att få stipendier.
Mm, ja, men här, jag kan även få från författarfonden.
Ja, jag är inte med någonstans.
Nej, nej, man behöver, jag tror inte man behöver vara med för att söka stipendier.
Man kan okej, jag har inte sökt något heller. Nej. men för nu har jag satt upp som mål liksom, att jag ska dra in 1 miljon på...
Bara på böcker?
På de här... Nej, på de tre böckerna. Och kringförsäljningen då i min konstbutik.
Okej, okay, merchandise.
Ja, precis.
Alltså t-shirts. Kan man kalla det.
Nej, inte t-shirts är för låg profit på. Jag säljer konst och konsttryck.
Bildkonst?
Ja.
Som precis. Du har målat?
Ja, eller? Som har med böckerna att göra.
Mm.
Sådär. Så jag är snart uppe i halva målet då.
Alltså på förbeställningar?
På förbeställningar och försäljning så ligger det nu på 500 000 snart.
Mm.
Så det har ju fördelar med att ge ut själv också. Sen har man ju alla kostnader då. Sen ska de ju tryckas. Och
intäkterna
är
500 000.
Men jag tänker att jag vill framförallt liksom skapa berättelsen av en succé.
så det är viktiga, roligt att 1 miljon har ett sånt symbolvärde.
Vi tar det ändå det. Ja, det att när jag kom på det, att kan jag ha 1 miljon i intäkter så är det ändå något att säga så här. Jag gav ut en bok på eget förlag, drog in 1 mille. Att jag blir liksom miljonären Mårtensson. Att det är någonting med att säga, kunna säga så här, jag gav ut en bok själv, blev miljonär. Men det kan man ju säga om man hade 900 000 och tjänar 100 000, så blev man ju miljonär.
Ja, man blev miljonär.
Men jag skulle vilja kunna, att det liksom tillhörde det här projektet som jag har lagt så mycket tid på nu. Mm. Att både att jag är nöjd... Att liksom folk som har läst det tycker om det.
Mm.
Och att jag kan säga så här, jag gav ut en bok på eget förlag, drog in 1 mille. men då har jag hälften kvar.
Ja, men det är en rolig målbild.
Ja, det är en ovanlig målbild, tror jag. Jag märker när jag så här diskuterat med formgivare och sånt där, att jag var på, hade ett möte med några i Gamla stan och så... Så pratade de om så här, varför man ska ge ut boken på eget förlag och så här.
Mm.
Och så sa jag, det är dags att dega in. Cashen måste in. Och jag bara kände, just det här tänkandet finns inte så mycket inom bok. Det finns liksom alltid de här stipendierna och liksom, vad heter det, liksom, sidoinkomsterna man kan ha.
Mm.
Jag tänkte inte heller i riktiga pengar för när jag gav ut böcker.
Nej, jag tänkte nog mer i tid. Alltså så här, hur ska jag, nu, det kommer ta ungefär så här lång tid att göra den här boken som jag håller på med. Alltså serieboken då. Och hur ska jag liksom kunna överleva ganska fattigt då, räknar jag då fram tills dess. Och sen så ofta så löste det sig på något sätt med stipendier eller liksom bidragsfusk eller någonting.
Mm. Men för jag är inte så beroende egentligen av att pengarna måste in. För jag har ju andra jobb jag gör. Det handlar nog mer för mig om att jag vill ha en succé.
Mm. För att, men känslan av succé är ju värt någonting.
Och att det är liksom... Den första romanen jag gav ut hette Blandfärs, så jag skrev den med Kalle Lind.
Mm.
Det tog väl...
Vad handlar den om?
Det är en actionspäckad kriminalhistoria i Malmö-miljö.
Är den komisk?
Ja, den är framförallt en rolig bok. Mm. Den är jag väldigt nöjd med fortfarande. Den handlar om en ICA-handlare som slår sig ihop med en grekisk charkuterist och så löser de brott.
Mm.
Det var första gången jag gav ut. Och då tänkte jag liksom så här, jag gick och tänkte så här, recensionsdagen tänkte jag.
Mm.
Liksom jag såg liksom med bävan fram emot den. Och så var det liksom ingenting.
Kom inga recensioner?
Det gick liksom flera dagar, sen kom någon så här liten smal spalt i Sydsvenskan. Mm. Sen kom kanske något från Bibliotekstjänst.
Mm.
Och sen var ju liksom, sen fanns ju bok. Det är väl det som ska vara det roliga liksom. Sen finns boken, men det antiklimaxet blev ändå... Det är sällan... Jag tror det är väldigt, väldigt sällan en bok blir en succé.
Ja, jag tänkte på det när... Jag hörde någon intervju med Lukas Moodysson. Ja. Han skrev sin... han hade slog igenom dem med Fucking Åmål.
Ja.
Den filmen. Och han, men han hade den bilden av... när han släppte sin debutroman.
Ja.
Jag vet inte vad den heter.
Inte jag heller.
Någonting vit snö.
Ja, något vita svart händer. Svart
snö, vit päls. Nej, men något sånt. Men ja. Jag har inte läst den.
Inte jag heller.
Men då så berättade han att han hade den här bilden av när han ska släppa sin debutroman. Att det skulle bli ungefär som då när han hade en succé med Fucking Åmål-filmen.
Ja.
Att så här mycket intervjuer och alla pratar om det. Och,
ja, ja, ja.
Men,
och så blev det inte så.
Nej.
Nej, det blir så att den här gången har jag tänkt liksom för min egen skull att succén ska vara liksom safe. Den ska vara hemma innan boken ens kommer ut. Så därför, nu, min fru då försöker liksom, hon vet hur dåligt jag hanterar motgångar. Vi hade ett sånt...
Det är många som vet det.
Ja,
men
hon märker ju alla, även så här mikro...
Mikromotgångar.
Ja, precis. Hur liksom...
Du är seriefiguren Kalle Anka.
Ja, det är jag faktiskt.
Mm.
Jag är den, ja, det så är det bara. Men jag kan bli väldigt knäckt och liksom... Jag behöver inte ens beskriva hur jag blir, men hon blir ju liksom oroad av det här uppeggandet för både... När man peggar upp för en succé, peggar man ju också upp för ett fiasko.
Ja, visst. Förväntningar bäddar för besvikelse.
Ja, och hon vet ju... Hon anser ju då, jag tror med viss rätt, att besvikelsen står inte i proportion till... liksom glädjen i en succé.
Du tänker att om det blir en succé... Så kommer du känna lite grädde. Om det inte blir en succé kommer du känna stor besvikelse.
Ja, ja men kanske så här bränna mig själv. Med cigaretter. Och... jag får liksom den... Nej, jag försökte förklara för henne att nu är det så. Att nu måste jag göra så här. Och jag kan inte svara för hur jag blir om det här blir ett fiasko.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men då har hon sin att om jag nu redan dragit in en halv miljon och det är bara ett par, någon månad, två, tre månader sedan vi satt igång med att sälja böcker, då kan jag ju inte gärna... Det kan ju inte riktigt bli ett fiasko nu. Eller?
Nej, det är ju redan en succé skulle jag säga.
Ja, på det sättet är det väl det?
Alltså det sägs ju att... det här baserar jag bara på min kompis Krille som sa det en gång när vi gick på stan. Så sa han att idag så anses en bok vara en succé om den säljer över 1000 ex.
Ja.
Och det har jag tagit med mig.
Ja, ja men så är det. Men det kan väl inte vara en succé?
Han, enligt Krille.
Ja, men för att Johannes Klenell tror jag skrev det att han hade lagt upp någon bok på Storytel.
Mm.
Och då sa han, om fler än 100 lyssnar första dagen så är det en succé.
Mm.
Då tänkte jag så här, hur kan man säga en sån sak? Alltså tänk att lägga upp en podd.
Som får 100 lyssningar.
Ja, ja, ja. Varför skulle det vara en... Varför har de bestämt Inte det liksom...
Man kan ju kasta ur sig vad som helst.
Ja, man kan kasta ur sig vad som helst. Tänk om jag skulle lägga upp en ljudfil på bibliotek då.
Mm.
Och det lyssnade 100 personer första dagen. Varför skulle jag se det som en succé?
Nej,
men visst, vissa Klenell är säkert bättre än jag på att hantera ett fiasko också, eftersom han ljuger för sig själv. Det är det. Jag kan ljuga för andra människor, men jag kan inte ljuga för mig själv och säga att 100 människor är en succé.
Jag hade nog känt det alltså, på en väldigt låg nivå, alltså, så här, när jag tryckte upp mitt första seriefanzine.
Ja.
Och om jag hade sålt 100 ex på en dag då. Ja. Jag hade känt att det var en jättestor succé.
Men om du hade ett stort förlag i ryggen och en liksom app som alla använder.
Nej.
Ja, vi behöver inte... Men jag vet inte. Jag blir liksom helt... Det här ska ju hålla på fram till april nästa år. Och jag är liksom idag då, som jag redan pratade om, helt genomsvettig över... Mm. Det här störningsljudet som låg i filen jag skulle lägga upp idag. För jag tänker liksom, allt som kan hindra succén nu gör mig liksom helt genomsvettig. Jag började dagen med att skrika på min familj. Och det är liksom, det är bara juni nu.
Jag kan relatera till det här. Alltså jag är lite likadan på det sättet att jag bestämmer mig för att någonting... Det är ofta ett projekt, ett kreativt projekt.
Ja.
Att det är det viktigaste i mitt liv just nu. Det är kanske inget jag uttalar, men det blev så i min hjärna.
Ja,
alltså men... när jag skulle spela in min senaste special.
Ja.
Då var det, och då filmade vi den i biografbaren i Eskilstuna.
Ja.
Och jag åkte dit 2 dagar innan i rad och liksom jobbade med väldigt mycket detaljer. Jagade upp mig, verkligen.
Ja, alltså, ja.
Så här, jag blev nog lite svår att ha att göra med också. För att jag var så fokuserad på att det här skulle bli så bra som möjligt.
Just det.
Och Anton som skulle filma samma dag, han hade med en lite så här slapp underground-inställning till det. Så att han kan tänka mig att filma med någon kamera. Liksom,
och... Jo, han visste ju dessutom att du gjorde...
Ja. Jobbet. Absolut, men jag kunde vara sån där att liksom, det här sitter en tapebit på en dörr som inte ser snyggt ut, och även om man drar av den, då måste vi hitta någonting som täcker det.
Men så hur kom det sig att du åkte, jag fattar att du åkte upp första dagen, varför åkte du upp en gång till innan? Var det att du låg vaken på natten och inte kunde sova, och du tänkte, tapebiten?
Lite så var det.
För att jag tror att jag har haft en alldeles för mycket laissez-faire tidigare.
Ja, ja.
Alltså att, säg då, när jag skrev väldigt mycket, så här att jag skrev en roman, skickade in den, det gick liksom 2 månader, man fick tillbaka det, så här, tack så hemskt mycket vi fick läsa, vi vill absolut inte ge ut den. Men då hade jag redan börjat med nästa projekt och bara, det kanske var lika bra. Nästa bok, samma sak liksom. Att... Det var inte heller så jävla bra att inte bry sig.
Det är ju bra att vara passionerad och bry sig mycket om någonting.
Ja.
Men det är ju också jobbigt. Det är väldigt många vaknar mitt i natten och skrika tapebiten i ditt liv.
Ja, men det var ju tapebiten. Det var så min dag började idag. Och det... Jag önskar att jag... För att just nu är ju så här, den mesta tiden av mitt dygn kan jag ju inte ägna åt att skriva. Eftersom jag liksom är mer eller mindre pappaledig och har 2 bebisar. Så att, jag vet inte, egentligen det är helt fel läge att vara perfektionist just nu.
Mm.
Eller bry mig. Alltså nu borde
men det kan, jag vet inte om jag har nog inget val riktigt att vara perfektionist eller inte. Att det är någonting som... Jag såg igår på Comedians in Cars Getting Coffee.
Uh-huh.
Jerry Seinfeld intervjuade, jag kommer inte ihåg om det var, jag såg både Jim Gaffigan-avsnittet och Todd Barry.
Uh-huh.
Men de snackade om det så här, att det var någon film där det var någon som hade blivit liksom, kidnappad och torterad och sånt där.
Uh-huh.
Och sen så, när han blev klar med det så gick han tillbaks till sitt vanliga yrke, och folk tyckte det var så här konstigt att han fortsatte göra det trots det här traumat.
Ja.
Men de snackade om så här, men det hade man ju gjort som komiker också, det är så här, man hade inte känt så här, nej, de här terroristerna förstörde det för mig, nu tänker jag inte fortsätta. Men att man har liksom inget riktigt val, att man vill så gärna göra någonting att man kommer göra det vad fan som än händer liksom.
Ja, jag har nog blivit mer besatt av att skriva än jag varit i alla fall på 10 år sedan jag fick barn.
Ja, jag har inte tänkt så mycket på att det jag gör är att skriva. Nej. Alltså så här, när jag tänker så här, men nu kör jag stand-up, så är ju väldigt stor del av jobbet att skriva.
Ja.
Och samma sak när jag gör musik eller...
Ja.
Nu har jag just börjat med en sitcom.
Ja, jag har förstått det. Det låter väldigt spännande, tycker jag.
Och det var då, men då var det också skrivat manus.
Ja.
Det var ju lite som att skriva en novell eller skriva en roman, ja, i det formatet. Och det var så jävla roligt att skriva den. Alltså.
Det är faktiskt en väldigt bra sak med att ha skriva. För du har ju pratat om så här yrken att åldra sig.
Mm.
Jag upplever att skrivande är en sån sak som blir roligare ju äldre man blir.
Mm, det kan jag tänka mig.
Alltså att det blir... För först tänkte jag bara att det handlar om att jag har barn nu och att de liksom, timmarna varje dag jag kan sitta och skriva är liksom en sån härlig liten oas.
Mm.
Men jag tycker också, det är ju någonting man kan ju mer, man blir bättre och bättre. Det är ju, jag tyckte inte det var så roligt när jag var yngre.
Nej.
Jag tänkte att det var något, jag tänkte inte så mycket att jag tyckte om att skriva, jag tänkte att jag ville ge ut en bok, tror jag. Jag tror faktiskt det. Men nu, det är liksom det roligaste jag vet nu. Mm. Så har jag nog aldrig känt innan.
Nej, men jag tror det kan bli roligare och roligare också. Jag tänker så att åka skateboard, det ser ju skitkul ut, ja, när någon är riktigt bra på det. Att de bara hoppar och gör lite ollies, ja, och liksom grindar. Alltså så här, då ser det svinkul ut.
Ja.
Men när jag försöker åka skateboard, det är inte så kul för att jag är så dålig på det.
Ja,
men jag kan tänka, det är samma sak med skrivprocessen. Att när man har liksom oljat upp maskineriet,
ja,
och man bara kan köra,
ja, men så är det,
då är det nog svinkul.
Ja. Ja, men det, ja.
Jag är nog närmare där. Jag har väl liksom... Man blir bättre och bättre. Och sen så är det så här att man... inom idrott och skateboard och sånt där så kanske också att man blir stelare i kroppen med åren.
Ja.
Det gör inte så mycket inom ett författarskap kanske.
Nej. Nej, men, precis.
Jag tänkte också, om man ska fortsätta den kanske något krystade jämförelsen så där, att det är också jobbigt i skateboard att man trillar och slår sig. Men det får man väl jämföra då med de här...
alla misslyckanden.
Ja, och all inre smärta som kommer, ja, med skrivandet. Det kan ju verkligen vara att till exempel få en dålig recension eller sånt. Det kan ju verkligen kännas som att skrapa upp hela ansiktet.
Ja, ja, precis. Ja, men så är det väl, ja. Ja, ja, men nu... Det är väl en det är ju på ett sätt det perfekt. För ibland tänker jag så här, om man jämför stand-up med musik.
Mm.
Att det är så jävla skönt att man håller på med stand-up. För man kan liksom, man kan bara sticka, man kan ta tåget till en stad.
Mm.
Man behöver inte ens ha en väska med sig och bara köra.
Mm.
Och musik är så himla jobbigt att man...
Jag körde ju det med, jag hade med mig telefonen och hade Beats.
Ja, okej, okay, så kan man ju göra nu. Men jag har ju liksom spelat i band, jag bara så här, mardröm och dela ett gage på 4.
Mm.
Och liksom det är trummor kanske, som, nej inte kanske inte trummor, kanske man tar med. Men du fattar, liksom jobbet.
Mm.
Men där... Skrivandet är ju nästan, det är ju det ultimata egentligen.
Mm.
Man kan göra det vad som helst hela tiden om man vill.
Ja,
det är liksom...
absolut. Och det är också, det var några konstnärer som diskuterade vilken som var den ädlaste konstformen.
Ja.
Och det var någon som då tyckte att måleri och sånt, att det betyget drogs ner för att man blev så här smutsig och kladdig om fingrarna och kläderna. Och det kan lite relatera, ja, till att skrivandet är lite så här, man påverkas liksom inte. Man skadar, nej, sig inte fysiskt, nej, man blir inte ens smutsig.
Nej, precis. Ja, det är faktiskt väldigt skönt att det är så himla enkelt.
Mm.
Att man behöver inte ens man behöver bara kunna sitt modersmål egentligen.
Ja.
För att, alltså... Det är ju, måla med olja är ändå så här, det är något man måste lära sig. Nu har vi ju för sig pratat om att man blir bättre och bättre på att skriva också.
Mm.
Men det finns ju liksom ingen så teknik man måste studera.
Men man kan ju ändå, alltså en av mina favoritböcker, favoritromaner som jag nämnt ganska många gånger innan, Tredje stenen från solen av Claes Holmström.
Ja, just det.
Och den skrev han, det var det första han skrev i stort sett.
Ja.
Han har skrivit lite låttexter och sånt där.
Just det.
Men, och det är en slacker-roman. Men det blir också lite, går i linje med det för att den är så ganska slappt skrivet. Att man får intrycket av att det är någon så här drönarkille som skrivit den på bakfyllan liksom.
Just det. Och samtidigt kan man jämföra då med Fucking Åmål som vi pratade om tidigare. Som som känns väldigt så här unik och egen, och är ju det också liksom, men som jag har förstått är som skriven väldigt hårt, hållen mot en så här klassisk manusmall.
Ja, jag tror han har läst boken How to Write Blockbuster Cinema Scripts.
Ja. Jag har också läst den, jag läste en som heter Save the Cat. Mm. Save the Cat Goes to the Movie.
Va? Save the Cat?
Ja, det var något så här inslag som måste vara med i alla filmer. Typ. Jag kommer inte ihåg...
Ja, en spänningsmoment när man ska rädda...
Ja, alltså, eller om det var så här att någon som är väldigt osympatisk kanske... Man har en scen där den räddar en katt.
Mm.
Den typen av scen skulle in på något. Jag kommer inte ihåg. Det var den typen av regler.
Har du läst mycket litteratur? Nej. Om...
Eller, jag läste inte ens hela Save the Cat.
Har du läst Att skriva?
Av Stephen King?
Ja.
Ja, den har jag läst.
Mm, den skulle jag nog gissa är den bästa boken på ämnet.
Ja, för att den är så handfast i sina tips. Och,
och det är mycket det här liksom... som skulle kunna sammanfattas med övning i färdighet.
Ja, precis.
men han benar upp det på ett ganska snyggt sätt så man verkligen förstår hur man kan öva sig till att bli bra på någonting.
Ja, nej, men den är ju väldigt bra. Men annars, jag har inte... Det var min impuls när jag skulle börja med stand-up var också att köpa någon bok hur man gör det. Men sen läste jag aldrig den.
Jag sköt upp så mycket att börja med stand-up. Alltså för att jag tyckte det här ställa sig på scenen, det tog emot så mycket.
Ja.
Vilket jag tror de flesta kan relatera till.
Det är en sund känsla, tror jag.
Men då sköt jag upp det, men då läste jag kanske 4 böcker om stand-up. Bara jag måste göra någonting. För
du är mycket bättre på det. Alltså jag kan... Jag skulle se då för att ta bort brus idag. Skulle jag kolla på en tutorial.
Ja.
Den var 1 minut och 20 sekunder lång. Liksom inom en halv minut har jag stängt av den. Alltså det är någonting, jag kan inte ta in instruktioner. Eller jag förstår inte vad det är liksom. Jag kanske inte kan lära mig saker.
Jag har svårt att lära mig. Alltså jag har just laddat ner Premiere, alltså redigeringsprogrammet. Mm. Men jag tänker att nästa enda sättet som jag har lätt att lära mig för är när någon som kan det sitter bredvid och jag själv får hålla i liksom pekplattan och så säger så här, okej, om jag gör så här.
Ja.
Om jag bara tittar på någon som själv håller, då hänger jag inte med.
Men det känns som du... Det är nog att jag har hört det om hur du började med stand-up, att du började så metodiskt liksom, och studerade in.
Jo, men så började jag inte när jag tecknade serier till exempel.
Nej.
Då var jag med, då hade jag en så här lite punkig inställning att jag inte ville läsa Understanding Comics som är liksom portalverket. För då, jag tyckte det var så här, nej, men då blev jag mallad av någon annan än mig själv. Liksom.
Ja, men så tänkte jag när jag var yngre om att gå så här, skriva kurser och sånt. Att det är nog dumt att göra, tänkte jag.
Ja, det är frågan. Jag kan vara lite kluven. Det känns ju som en ung persons tanke är ju lite där mer punkigt. Att man, inte ska lära sig några regler.
Mm.
Men sen finns ju också den här tanken att så här, man kan kolla upp alla regler som finns. Och sen så kan man själv avgöra vilka man vill bryta mot.
Ja, precis. Men jag hade mycket lättare att ta in regler som var så här väldigt poserande. Och alltså kanske om Hemingway skrev så här... Skriv med ditt blod. Då kunde jag tänka, bra. Men om någon sa så här, börja aldrig en mening med och. Så hade jag liksom svårare att ta in det.
Men jag kan ändå förstå att man, för att även ifall du då vill välja att bryta mot den regeln och börja varje mening med och, så är det ju ändå liksom en produkt av det du har
läst.
Av
att det finns en regel, att man kan, Nej, jag tror inte det är så himla dumt att lära sig saker egentligen. För att det är ändå det man håller... Alltså, det är bara olika sätt att lära sig.
Mm.
Att jag är ändå... Det tog bara jättelång tid för mig. Det tog lång tid för mig att lära mig stand-up också.
Mm.
Liksom längre än för dig.
Men jag tror att ett grundtips är egentligen att det bästa sättet att lära sig någonting på det är att börja göra det.
Ja.
Jag tror egentligen man ska komma igång med det så snabbt som möjligt. Sen skadar det inte att läsa instruktioner och sånt där.
Nej,
men även om du ska lära dig någonting som redigeringsprogrammet Premiere, så tror jag det bästa är att så här, ge dig själv en uppgift,
ja,
och lös den.
Ja, än att göra någon,
än att kan kolla, det är nog ännu bättre. Och sen kan du liksom, när du stöter på ett problem, kan du fråga någon eller göra en,
ja,
en tutorial.
Ja, men för det märker jag, det är ju en väldigt stor skillnad på folk som får saker gjorda och inte får saker gjorda.
Mm.
Det här att, ja, men vissa kan inte börja motionera utan att först liksom gå och titta på skor länge, gå och titta på liksom vilka gympakläder som är, vilket gym man ska vara på. Man kan ju också bara sticka ut och springa i sina helt vanliga skor.
Yeah.
Man kan ju bara börja.
Absolut.
Så att,
och det är ju bättre. Och sen kan man ju, när man märker det, okej, okay, de här får jag skoskav av, ja, mina vanliga så, skor, så då kanske man köper ett par, ja, bättre.
Ja.
Men jag tror verkligen det är att komma igång. Det, ja, det är klassiskt tips också för skrivande.
Ja.
Det finns någon myt, eventuellt sann, om någon författare som har blivit inbjuden till ett seminarium för då elever på någon skola,
ja,
som är intresserad av att skriva romaner.
Ja.
Och så frågar han så här, hur många här hade velat skriva liksom? Och så räcker nästan aldrig upp handen så här. Mm. Ja, varför gör ni inte det då? Bara dra hem och gör det. Och sen,
ja,
går han av scenen liksom.
Ah, ja. Man vet, ja, just det.
För det är det enda tipset han tyckte då. De behövde bara skriva för fan. Det...
Men han har kanske fel jobb.
Alltså jag var primärt egentligen författare.
Ja, ja.
Och sen så fick han uppgiften att lära elever att skriva. Liksom,
jag tror att han var lite charlatan också.
Vad betyder det?
Alltså bedragare. Alltså varför var han, om han visste att det var det han hade att erbjuda som tips.
alltså
det är också väldigt bekvämt att säga så.
Han ville gå till legend, han ville gå till historien.
Ja, eller han kanske inte ville jobba som föreläsare.
Jag gillar också när de här Zucker och Abraham som gjort Airplane och Nakna pistolen-filmerna sånt där.
Uh-huh.
De sitter i någon panel som jag lyssnade på någon live-podd.
Uh-huh.
Och publiken får ställa frågor.
Uh-huh.
Och en i publiken ställer, I'm a young aspiring filmmaker. Do you have any tips?
Uh-huh.
Han säger, svara, give up now, you're never gonna make it.
Statistiskt sett säkert ett bra tips.
Ja, kan det vara.
Hemskt nog. Det är det som gör också att det sticker. Alltså, det känns också lite fel att sitta och prata så här att det måste bli en succé. För egentligen, bara att klar med något är ju egentligen en succé.
Alltså, att bli klar med någonting.
Alltså, om man jämför med, de flesta blir ju aldrig, de flesta som vill skriva en bok gör ju inte ens det.
Nej.
Men samtidigt, man måste ju ändå skjuta, man måste ju flytta målet framför sig lite,
mm,
hela tiden. Nu får det vara succé.
Men jag kommer ihåg när jag satt med Johannes Nilsson. Han gjorde sin debutroman Recension.
Ja.
Och jag kom ut med Turist något år senare. Liksom. Men då kommer jag ihåg att han sa så att han kommer bli jättesur ifall boken inte blir en succé.
Mm.
Och ifall boken inte blir liksom en film och filmen inte heller blir en stor succé, då kommer han också bli fly förbannad.
Så att, och detta hände väl ungefär?
Det blev väl ingen film?
Det blev ingen film, nej. Det blev...
Boken blev väl en
snackis.
Ja, den blev ganska populär.
Ja,
men,
ja.
Men jag letade lite efter någon ironi i hans ögon när han sa det här, men det verkar inte finnas överhuvudtaget.
Nej.
Han var fullt inställd på,
ja,
på det. Men jag tänkte på ett tips som jag faktiskt, alltså, tillbaka till det här med författare som håller i seminarium för elever.
Mm.
Så är det faktiskt en som hjälpte mig extremt mycket.
Mm.
Det var när jag gick i, då var jag liksom kanske inte intresserad av att skriva romaner.
Nej.
Någon gång tänker jag att jag ska nog försöka skriva en roman.
Ja.
Men det ligger inte i pipen just nu för min del.
Nej.
Men då var det, det var bara så här, i aulan på skolan, det var nog till och med så obligatoriskt för alla elever.
Ja.
Det var nog Katedralskolan i Lund. Så var det en författare då från Storbritannien, tror jag han var.
Mm.
Aiden Chambers, tror jag,
han inte läst.
Pseudonym var.
något av.
Nej, jag har inte heller Chambers. Läst. Men han bara sa så här, ja men det var samma sak om ni vill bli författare. Så berättade han så här, okej, jag ska berätta hur jag gjorde.
Ja.
Jag hade en förebild.
Ja.
Som var min favoritförfattare.
Mm.
Och sen så bara läste jag på om hur han blev författare. Hur han hade gjort. Och sen så kopierade jag de stegen rakt av. Och då, men då tänkte jag så här, för att jag ville bli serietecknare.
Ja.
Och min förebild då var David Liljemark.
Ja.
Som jag inte kände liksom.
Nej.
Men jag läste intervjuer med honom och bara sa okej, okay, han började med att ge ut fanzin och sen så skickade han in serier till det här Kamratposten och Python och så efter ett tag fick han dem publicerade och så här.
Ja.
Och tänkte okej, okay, då ska jag göra exakt likadant. Och så gjorde jag det.
Och det funkar.
Ja, det funkar.
Ja.
Så det var ett väldigt bra tips ja, av Aiden Chambers som jag tror han hette.
Tips såklart. Det är klart det finns bra tips. Varför ja, skulle det inte
för det hade inte jag riktigt det låter ju självklart att ja. Man skulle kunna göra så. Men,
ja.
Men jag hade nog inte alltså så här, det fick mig ändå så här okej, okay, då ska jag göra det.
Ja. Det låter självklart men samtidigt det har ju också liksom funnits en tid när man inte vetat någonting.
Mm.
Jag satt så jävla ung var jag inte då, men jag var väl i 20-årsåldern någonting. Och liksom skrev på en sitcom ihop med en kompis.
Mm.
Jag hade liksom ingen aning. Och nu? Liksom, och så, dels hur man skriver en sitcom, men det gick ju ändå att tänka så här. Ja, men någon, det ska väl vara så här karaktären och så en replik. Mm. Och så, liksom, det kunde jag ändå liksom lista ut. Men vad gör man nu liksom? Och svaret på det var ju nästan ingenting.
Vad? Jag förstår inte.
Alltså, det är ju inte så det går till liksom att man skriver en sitcom, eller framförallt inte då,
men
skicka till TV4 och fråga så här, vill ni spela in den här? Så går det ju inte till.
Nej.
Det är ju...
Nej, så jag började skriva en radiositcom med Anton och de till... Eller den finns ju publicerad också, Specialisterna i P3.
Just det.
Då läste jag också så här, två böcker om hur man skriver sitcoms.
Ja, 8 characters of... sitcom.
Jag tror det är en som heter How to Not Write a Sitcom.
Ja.
Som fokuserar mycket på alla fallgropar. Liksom. Ja.
Just det.
Men då så läser jag någon annan också.
Ja.
Men det går ju också att... Och jag gjorde även så att jag tog mitt favoritavsnitt av Seinfeld och bara skrev ut manuset och läste igenom det och försökte liksom bena upp hur de hade knutit ihop trådarna och gjort det.
Just det. Ja, det är ju... Ja, men det är kanske vissa saker är så... Jag skrev en pjäs åt Malmö Stadsteater.
Mm.
Och det var så himla, himla svårt.
Mm.
Alltså, jag hade aldrig tänkt på hur man skriver teater innan. Jag är inte så intresserad av teater.
Nej.
Och liksom, det var supersvårt att börja utan att veta någonting. Det var därför jag läste Save the Cat. Men den var ju för blockbusterfilmer, det var inte alls samma sak.
Nej, men kanske är vissa.
Ja, jag försökte läsa lite böcker om så här dramaturgi och sånt där, men det var faktiskt jättesvårt.
Det märks att det är ett ämne som vi tycker om att prata om, för det känns som att tiden gått så jävla snabbt.
Ja, det har det. Vi kanske får göra ett till avsnitt om att... Om att skriva.
Ja, men det skulle vi kunna göra. Vi har bara skapat på ytan.
Ja, precis. Vi kom inte, ja, det känns som att vi inte kom in så mycket på själva skrivandet.
Jag tror att vi har sagt en del saker utan att man kanske
har
känt det själv riktigt in i märgen.
Ja, vi kan göra ett till någon annan gång i så fall. Om vi kommer på något fördjupande.
Nej, jag tror man skulle bara kunna fortsätta snacka.
Ja, det skulle man kunna göra.
Det kan vi göra ifall vi inte hittar på något annat ämne vi ännu hellre vill prata om.
Ja.
Tills nästa.
Precis.
Nästa omgång av Arkivsamtal med K. Svensson. Då säger vi tack för den här veckan. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.